With all our hearts.
Vi ber dessa ting i ditt namn.
And we pray this in your name.
Amen. Okej, andra Korintherbrevet 12.
Second Corinthians 12.
Andra Korintherbrevet 12.
Second Corinthians 12.
Och versarna 7 till och med 10.
Verses 7 to 10.
Det är aposteln Paulus som skriver.
It's the apostle Paul writing.
Och han talar om att Gud har kallat honom till att gå ut med evangelium.
And he's saying that God has called him to spread the gospel.
Han har haft uppenbarelser som är helt fantastiska.
He's had these amazing revelations.
Han är extremt tacksam för att han får och kan göra det han gör.
And he's so grateful that he can do what he's doing.
Men så läser vi här i vers 7.
But then we read in verse 7.
Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig.
And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure.
Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig.
Concerning this thing, I pleaded with the Lord three times that it might depart from me.
Men han svarade, min nåd är nog för dig, till kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig.
And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Till när jag är svag, då är jag stark.
Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I'm weak, then I am strong.
Sen har vi bläddrat lite grann framåt till Filipperbrevets första kapitel.
And then to Philippians 1.
Och där är det vers 6.
And then it's verse 6.
Så Filipperbrevet 1:6.
Philippians 1:6.
Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag.
Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.
Jag tänkte på frälsningen.
I was thinking of salvation.
Jag tror att många kristna, kanske även inklusive oss,
I think that many Christians, us included,
inte alltid vet vad frälsningen innebär.
Not always know what salvation is really about.
Det är egentligen ett ämne som vi skulle behöva studera hur mycket som helst.
It's really a topic that we can study so much.
Men jag skulle vilja nämna bara några saker.
But I wanted to mention a few things.
Och först och främst att när vi blir frälsta.
And first of all that when we are saved.
Så är vi frälsta från syndens fördömelse.
We are saved from the condemnation of sin.
Synden fördömer oss.
Sin condemns us.
Vi är fallna individer.
We are fallen creatures.
Vi vet att vi har kommit bort från Gud.
And we know that we have left God.
Så vi lever under en fördömelse.
So we're living under condemnation.
Den här världen försöker att roa sig bäst den kan.
And this world tries to amuse itself as best as it can.
Och säga, titta vad duktiga vi är.
And just say, just look how clever we are.
Titta vad goda vi är.
And see how good we are.
Titta vad roligt vi har.
And see we have such a great time.
Och man försöker att glömma det här.
And they try to forget it.
De försöker att komma bort från det här.
And they try to get away from this.
Och tittar jag på TV och så ser det faktiskt ut som att människan har kanske lyckats med det här.
And if you look, if you're watching TV, you might think that man has succeeded.
Det är väldigt glatt och sådär när
It's
man ser
so
de här TV-showerna.
Cheerful and fler TV-shows.
Men sen tittar vi på statistik.
But then you look at statistics.
Alkohol, droger.
Alcohol, drugs.
Skilsmässor.
Divorce.
Vi tittar på självmord.
Suicide.
Vi tittar på alla de här sakerna.
All these things.
Så försöker man att få det att passa ihop.
And then try to get it together.
Då fattar man att nej, det är någonting som inte stämmer här.
Then you understand there's something wrong here.
Mänskligheten mår inte så bra egentligen.
Mankind is not feeling so well actually.
Om ni lyssnar på människors konversationer ute på stan, i sina, nu för tiden är allting offentligt. Alla pratar offentligt.
Well, if you listen to people's conversations, everything is public these days.
Liksom bara, men hur kan ni sitta och prata om alla? Jag sitter ju en med.
But how can you talk about these things? I'm just one meter away from you.
Liksom, varför berättar du om de här grejerna?
Why are you telling all this?
Jag sitter lite högre i ansiktet.
I get all red in my face.
Liksom, kan inte vänta tills ni kommer av bussen eller tunnelbanan.
Wait till you get off the bus. Or...
Men okej. Okay. Men alla det är liksom konflikter.
Conflict.
Du den och den är inte klok i huvudet liksom.
Person is just
crazy. Fattar vilken idiot jag jobbar med.
I'm working with such an idiot.
Och liksom, det är bara fel och fel.
Everything's wrong.
Och det är så intressant att människan vet att någonting är fel.
And it's really interesting that man knows that something is wrong.
Och faktum är att där har människan rätt.
And this is correct actually.
Det är någonting som är fel.
There's something that is really wrong.
Och samtidigt så vet vi hur det borde vara.
And at the same time we know what it should be like.
Vi förstår det.
We understand it.
Det är bara det att vår utgångspunkt eller mänsklighetens utgångspunkt är helt fel.
That it's just that mankind's starting point is quite wrong.
Och det var som vi sa i fredags.
That's what we said last Friday.
Att om Satan kan få oss att tvivla på första Mosebok 1:1.
That if Satan can make us doubt Genesis 1:1.
Att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
That in the beginning God created heaven and earth.
Ja, då tvivlar vi på resten av Bibeln också.
Then we can doubt the rest of the Bible as well.
För om vi inte kan tro på början, då kan vi inte tro på slutet.
But if you don't believe in the beginning, you don't believe in the end.
Och då kan vi inte tro på någonting däremellan.
And nothing in between.
Det är därför det är så viktigt att ta reda på.
And that's why it's so important to find out.
Att det finns fantastiska förklaringar.
That there are just amazing explanations.
Som stämmer så väl överens med sann vetenskap.
And it ties in so well with true science.
Och vad vetenskapen har, så att säga, observerat.
And the observations of science.
Och jag tänkte på detta.
And I was thinking of this.
Att det finns en fördömelse i världen.
That there's condemnation in the world.
Och detta vi blir frälsta från.
And we get saved from it.
Det finns nu ingen fördömelse.
There's no condemnation.
Paulus säger det själv.
Paul says it himself.
I Romarbrevet 8.
In Romans 8.
Efter att han har kämpat med det här dilemmat som vi har som kristna.
After struggling with this dilemma we have as Christians.
Att å ena sidan vara födda på nytt.
That on the one hand we are born again.
Och ha Guds ande boende i oss.
And we have the spirit of God dwelling in us.
Förstå de andliga tingen.
And we understand the spiritual matters.
Men samtidigt så har vi köttet.
And at the same time we have the flesh.
Och köttet gör någonting som står helt emot allt.
And the flesh is doing something which is quite opposed to the spirit.
I Galaterbrevets 5 kapitel.
In Galatians 5.
Så ser vi att det är en konflikt mellan köttet och anden.
We see that there's a conflict between the spirit and the flesh.
Som vi alltid kommer att leva med.
And we'll always live with it.
Men människan har fel utgångspunkt.
But man has the wrong starting point.
Man säger Gud, nej tack.
I said no, thank you God.
Vi måste hitta förklaringen.
We must find explanations.
Men Gud har redan förklarat.
But God has explained already.
Människan har redan en gudskunskap.
Man has already a knowledge of God.
Människan kan redan förstå att det finns en skapare.
And can already understand that there is a creator.
Men om jag går fel redan där.
But if I go wrong.
Då blir allting annat också fel.
Then everything else will get be wrong then.
Så vi är fria från syndens fördömelse.
So we are free from the condemnation of sin.
Men vi är också fria från syndens makt.
But we are free from the power of sin.
Det finns en vers i Jakob 1:21.
There's a verse in James 1:21.
Där det står att vi ska väl ta tillvara på det ordet.
That we must take care of the word.
som kan frälsa oss.
Which can save us.
Och det talar inte om att föda oss på nytt.
And it's not about being born again.
Även då ordet kan det också.
If it can mean that too.
För det säger Jesus i Johannes 15:3.
Because that's a word used by Jesus in John 15:3.
Ni är redan rena.
That you are pure already.
I kraft av mitt ord.
In the power of my word.
Det är på nytt föds.
That's salvation.
Men ordet kan också befria oss på varje område.
But the word can also set us free in every area.
Där vårt kött på något sätt har ställt till det.
Where our flesh has made a mess.
Där vårt felaktiga tänkande har fört oss i fel riktning.
And the fact that we're thinking wrong has turned us the wrong way.
Så helt fantastiskt.
It's so amazing.
När man lyssnar på ord.
When you listen to the word.
Och man säger liksom den här situationen är omöjlig.
You say this situation is just impossible.
Och vi analyserar och vi analyserar och
we
vi analyserar.
Analyze and analyze and analyze.
Hur ska jag ta mig ur det här?
How can I get out of it?
Sen helt plötsligt.
And then suddenly.
Läs jag ordet.
I read the word.
Anden belyser det.
And the spirit just enlightens it.
Allting förändras.
And everything is changed.
På ett ögonblick.
In a moment.
Vi är befriade.
We are set free.
Från syndens kraft.
From the power of sin.
Det har ordet, den möjligheten har ordet.
This is a possibility that the word gives.
Men det kommer en dag.
But there will be a day.
Säger Guds ord.
Where the word of God says.
I första Thessalonikerbrevet 4.
In First Thessalonians 4.
Och verserna 13-18.
Verses 13-18.
Där det står att vi också ska bli fria från syndens närvaro.
Where it says that we'll be set free from the presence of sin.
Nu är vi så påminna om synd.
We're reminded about sin all
vårt
the time.
Kött.
In our flesh.
Våra tankar.
Our thoughts,
den här världens system.
And the system of this world.
Satan och hans demoner.
And Satan and his demons.
Allt det här påminner oss om synd.
All this is reminding us of sin.
Den är runt omkring oss.
It's all around us.
Vi kan på ett sätt inte komma bort från.
And in a way we can't escape from it.
Vi kan få lättnad.
We can get relief.
Genom att vi kommer till Guds hus.
By coming to the house of
hör
God.
Guds ord.
Listening to the word of
umgås
God.
Med andra troende.
And having fellowship with others.
Läser vår Bibel.
And reading our Bible.
Står upp för vad som är rätt.
And standing up for the things that are true.
Undviker det som påverkar oss negativt.
And avoiding the things that will affect us negatively.
Undviker det som drar oss in i våra svagheter.
And avoid the things that will get us into our weaknesses.
Visst kan vi.
Of course we can.
Men synden finns där.
But sin is still there.
Men det kommer en dag.
But there will be a day.
Då denna vår gemenskap med Gud, synden finns inte där.
When there will be no sin in our fellowship with God.
Och Paulus levde med den här konflikten också.
And Paul was also living with this conflict.
Att han hade sitt kött.
That he had his flesh.
Som ville vissa saker.
And it wanted certain things.
Han var en farisee.
He was a Pharisee.
Han hade studerat skriften.
He studied the scripture.
Han trodde att man blev rättfärdig genom att hålla laggärningen.
And he thought that you were righteous by doing the works of the law.
Sen fick han reda på att rättfärdighet kommer av tro.
And then he found out that righteousness comes by faith.
Och att det livet man nu blir fylld med.
And that the life that you are filled with now.
Det kommer att uppfylla lagen.
Will fulfill the law.
Men inte jag som uppfyller den.
But it's not me fulfilling the
law. Utan honom som bor i mig.
But he who is living in us.
Och jag som bor i honom.
And I'm living in him.
Och jag tänkte på det här.
And I was thinking of this.
Att Gud vill inte ha någonting av köttet i våra liv.
That God doesn't want any flesh in our lives.
I första Korinthierbrevet 1.
In 1 Corinthians 1.
Verserna 30-31.
Verses 30-31.
Så står det att inget kött ska kunna förhärligas i hans närvaro.
And it says that no flesh will glory in his presence.
Ni vet hur vi tänker ibland.
You know how we think sometimes.
Gud, har du tänkt på det?
God, have you thought of this?
Det går rätt bra för mig under en period.
I've been doing quite well recently.
Jag gör rätt bra ifrån mig som kristen. Jag vet att det finns tidpunkter när du måste komma in och hjälpa mig lite.
I know at times you have to come in and help me a little bit.
Men i stort sett så klarar det här rätt bra.
But on the whole that I'm doing quite well.
Vi tror liksom att vi klarar det mesta själva.
And we think that we can cope with the most things ourselves.
Sen får Gud göra det där sista då.
And God can do a little extra bit.
Men han säger, det finns ingenting i vårt kött.
But it says there's nothing in our flesh.
Som behagar honom.
That can please him.
Paulus, jag bryr mig inte om du har uppfyllt lagen till det yttre mer än dina samtida.
Paul, I don't care if you fulfill the law more than the other people in your time.
Det betyder ingenting.
It doesn't mean anything.
Om du har gjort det här i din mänskliga kraft.
If you've done it in your human strength.
Så är det inte bättre än någonting annat som du har gjort i din mänskliga kraft.
It's not better than anything else you've done in your human strength.
Jag gav inte lagen för att du skulle kunna bli rättfärdig genom det.
I didn't give you the law that you, in order that you might be righteous.
Jag gav lagen for att den skulle täppa till munnen på dig.
But I gave the law so that it would shut your mouth.
Så att ingen människa skulle kunna skryta.
So that no man can boast.
Och när vi tror på detta,
and when we believe in it,
att det finns en som uppfyller lagen i vårt ställe,
that there's someone who's fulfilling the law in our place,
då blir vi rättfärdig förklarad.
Then we are declared righteous.
I den himmelska domstolen,
in the heavenly court,
så säger Gud, den personen är rättfärdig.
God says, this person is righteous.
Vilket fantastiskt domslut.
Such an enormous, amazing verdict.
Tänk om vi liksom kunde se detta.
If we just see it.
Vi ser det i skriften.
We see it in the Bible.
Men jag menar liksom, se det. Wow.
But really see it.
Den och den är rättfärdig.
This person and that person is righteous.
Och jag tänker liksom när mänskligheten ska stå inför Gud.
And I was thinking that when man has to stand before God.
Bibeln talar om vita tron.
Bible mentions the white throne.
Och Gud säger, okay, du får din chans.
And God says, okay, you had your chance. You get your chance.
Du får förklara.
You can explain.
Hur ska du förklara liksom att jag ska acceptera dig i all evighet?
How can you explain that I should accept you for eternity?
Ja, men jag gjorde ju alla de här sakerna i mitt liv.
Well, I did all of these things in my life.
Du, det var faktiskt mycket mer än vad många andra gjorde.
And it was much more than most people did.
Jag vet att jag inte är perfekt och fullkomlig.
I know that I'm not a perfect person.
Men det är ju ingen annan heller.
But no one is.
Och särskilt inte de där religiösa.
And especially not the religious
som
people.
Som bara går omkring och säger att de tror och är rättfärdiga.
And they just say all the time that they believe and that they are righteous.
Jag bara tänker liksom sen den här tystnaden.
I was just thinking of the silence that would come and follow.
Och?
And?
Har du något mer att säga?
Anything else?
Liksom, tänk att stå inför en fullkomligt helig Gud.
Just imagine to stand before a perfectly holy God.
Och försöka att försvara sig själv.
And trying to defend yourself.
Med sina egna gärningar.
Your own works.
Med sin egen godhet.
With your own goodness.
Hur långt kommer det att bestå?
How far will it stand? Will it remain?
Och det står att det fanns böcker där.
And it says that there are books there.
Varje detalj står nedskrivet.
And every little detail has been written.
Det finns ingenting som undgår den levande Gud.
Nothing can escape.
Ja, det är väl ingenting att dra upp nu.
It's nothing to talk about that now.
Ja, det var ju. Fokusera på det goda.
Focus on the good things.
Var positiv.
Be positive.
Liksom. Allt ordnar sig till slut, eller hur?
And everything will be okay in the end.
Allting är okej.
Okay. Everything's okay.
Nej, allting är inte okej, okay, mänsklighet.
No, everything is not okay.
Varför ska det vara så svårt att fatta det?
Why must it be so hard to understand?
Allting är okej.
Okay. Everything's so fine, it's okay.
Vi ska göra allt för att bevara eurosamarbetet.
And we'll do just anything to work together about the euro.
Vi ska göra allt för att bevara vårt Babels torn.
And to keep the Tower of Babel.
Ett ekonomiskt system.
One economical system.
Ett politiskt system.
And one political system.
Ett religiöst system.
And one religious system.
En enda mänsklighet.
And one mankind.
Som reser sig upp mot sin skapare.
Which is standing against its creator.
Vad är odds?
What are the odds?
Liksom vad är det som det står, varför larmar hedningarna, står det i Saltaren 2.
Why are the heathen raging?
Varför sätter de sig upp mot sonen?
Why are they opposing the son?
Som ska styra hela denna värld.
Who is going to rule this
from
world?
From Davids tron.
From the throne of David.
I tusenårsriket.
In the millennium.
Varför ska vi sätta oss upp mot Gud?
Why are we trying to oppose God?
Det är helt ofattbart.
It's really incredible.
Men Paulus fann Gud.
But Paul found God.
Han visste att det som han hade gjort i sitt liv.
And he knew that what he had done in his life.
Den kunskap han hade.
The knowledge he had.
Om Israels historia.
About the history of Israel.
Om lagen som gavs till dem.
About the law that was given to
them. Om förbundet som de hade med den levande Gud.
About the covenant they had with the living God.
Alltså att den kunskapen för mig är inte värd någonting.
This knowledge is worth nothing to me.
Han likställer den med en gödselhög.
And this is just like
bokstavligen talat.
A heap of dung, literally.
En gödselhög.
A heap of dung.
Det är inte värt någonting.
It's not worth anything.
I jämförelse med vad?
Compared with what?
Hans nåd.
His grace.
Och det är så intressant att se det här ordet.
It's interesting to see this.
Det hur han fann sig själv i nåden i Filipperbrevet 3.
How he found himself in grace in Philippians 3.
Jag vet att man får leta väldigt noga nu för tiden för att hitta en telefonkiosk.
I know that you have to look a long time before you find a telephone booth.
Det är ingen som använder telefonkiosk.
No one uses a telephone booth.
Men då och då kan man se en.
But now and then you see one.
Och ni vet när man går in i en telefonkiosk.
And you know when you get into one.
Det är ganska trångt där.
It's quite an enclosed space there.
Och det är liksom den här bilden som Paulus egentligen visar.
And the picture that Paul is giving him.
Att han är omringad av Guds nåd.
That he is surrounded by the grace of God.
Och i första Petrus 4:10.
And in 1 Peter 4:10.
Så talas om nåd på varje sida.
He speaks about grace on every side.
Poikilos.
Poikilos.
Ett grekiskt ord som betyder på varje sida.
It's the Greek word meaning on every side.
För en kristen.
And for a Christian.
Så finns det ingenstans dit vi kan fly där inte Guds nåd finns.
There's no place we can escape to that where the grace of God doesn't is not there already.
Det är som att bli instängd i en telefonkiosk.
It's like being enclosed into a telephone booth.
Guds nåd är på varje sida.
And the grace of God is on every side.
Någon säger, ja, men vad står det i Galaterbrevet 5:4?
And then someone might say, well, what does it say in Galatians 5:4?
Och någon säger, du är så kaxig när du predikar.
Someone might say, well, you're having such a flippant tone when you're preaching.
Kommer ni ihåg när Pastor Stevens predikade?
Do you remember when Pastor Stevens preached?
Han kunde vara kaxig ibland.
He could be so flippant.
Riktigt kaxig.
And just so flippant.
Och folk sa, man skulle bara vilja hoppa upp och nita karl.
You just wanted to get up and give him one.
Men liksom, varför man kaxig?
But why are you so flippant?
Vi är kaxiga därför att vi är i Kristus.
We are because we are in Christ.
Kommer du ihåg när Pastor J. Esterbrook var här en gång?
Do you remember when Pastor J. Esterbrook was here once?
Och han predikade om Bill, tror han hette.
He was preaching about Bill.
En kompis till honom.
Friend of his.
Som han inte var, han hade ätit till frukost.
I don't know what he had for breakfast.
Han var extremt stor.
But he was extremely big man.
Liksom redan när alla andra var såna här, han var liksom hur stor som helst.
He was just enormous.
Och han var kompis med Bill.
And he was a friend of Bill.
Han visste alltid att när Bill var i närheten.
And he knew that when Bill was around.
Då kunde man vara hur kaxig som helst.
You can just really be really boastful.
Gå upp till vem som helst.
And just go to anyone.
Säg vad som helst.
Say anything.
Därför att Bill var där.
Because Bill was there.
Så berättade han en gång.
And he said once.
För han var kaxig mot någon.
Then he told us when he was being boastful or flippant.
Okej, okay, du ska få.
And he said, well, I'll give you one.
Bill.
And he said, Bill.
Bill var inte där.
He wasn't there.
Bill hade gått iväg.
He'd left somewhere.
Det gick illa.
And it didn't turn out very well.
Men poängen är denna.
But the point is.
Att med Jesus.
But with Jesus.
Så kan vi vara kaxiga.
We can be boastful or flippant.
Satan dyker upp. Satan dyker upp.
And Satan will turn up.
Och han säger liksom att, ah, min son, jag ska göra livet surt för dig.
And he says, well, I will give you a hard time.
Ja, så min son.
Really?
Jesus.
Jesus.
Ta hand om honom.
Just take care of his
mind. Det är så underbart.
It's so wonderful.
Att vi kan vara kaxiga.
That we can be bold.
Ja. Cocky.
Cocky.
Ja. Liksom att mot atmosfären.
we can be against the atmosphere.
Därför att atmosfären vill skrämma oss.
Because the atmosphere wants to intimidate us.
Liksom att Satan säger, "Åh, visst, det är jag som är denna världens gud."
And Satan says, "Well, I'm the god of this world."
Okej. Okay. Det är sant.
Okay, that's true.
För de som håller sig till dig.
If for the people who stick to you.
Men för de som tror på mig.
But for those who believe in me.
De som tror på Jesus.
Those who believe in Jesus.
Så är det en helt annan historia.
It's quite a different thing.
Då är Satan besegrad.
Then Satan has been defeated.
Och vi förhandlar inte med en besegrad fiende.
And you don't negotiate with a defeated enemy.
Och Paulus fortsätter att skriva.
Paul continues.
Att han var så attackerad.
That's right, that he was under such attack.
Var en törntack.
There was a thorn.
Och teologer har diskuterat vad var denna törntack.
And theologians have discussed what on earth was this thorn.
Många förslag har givits.
And many suggestions. We have given suggestions.
Jag har inget svar om det är någon som man har hoppats på.
I have no answer if you hope for one.
Men vi vet att det har att göra med lidande.
But we know that it's about suffering.
Han led så mycket.
He was suffering so much.
Och det är som att han fick lida för att han skulle hålla sig på mattan.
It's like he had to suffer in order to
remain on the carpet. Nej. hålla sig på mattan. To stay humble.
To stay humble. Yeah.
Så det är intressant att se.
It's interesting to see.
Att han, det var någonting i hans liv.
That there was something in his life.
Därför att han hade haft en så hög uppenbarelse.
Because he had such a high revelation.
Han var ett uppryckt till tredje himmel.
He had been in the third heaven.
Där Gud bor.
Where God lives.
Och sett och hört saker som inte är lovligt att tala om
and
i denna värld.
Seen and heard things that he couldn't speak about in this world.
Han kunde ju ha sagt så.
Well, he could have said.
Kom hit.
Come over here.
Jag ska berätta hur det ser ut i himlen.
I'll tell you what heaven is like.
Jag kan bli rik på det här.
I can get rich on this.
Nej.
But no.
Han predikade bara evangeliet.
He was just preaching the gospel.
Predikade bara frälsning till människor.
He was preaching salvation to mankind.
Och det är fantastiskt att tänka på det här.
It's just amazing to think
of. Att han säger att min nåd är dig nog.
That my grace is sufficient for you.
Och det betyder att den här nåden arbetar för oss.
Which means that this grace is working for you.
Och gör att köttet inte tar över.
And will stop the flesh from dominating.
Och vi har alla ett kött.
We all have a flesh.
Våra kött är väldigt olika.
And our flesh is very different.
Vi är väldigt olika.
We are so different.
Vi har alla ett kött.
But we all have it.
Och det vill ta över.
And it wants to take over.
Det strider mot anden.
And it wars against the spirit.
Det är av naturen stolt.
And is proud by nature.
Och Paulus var inget undantag.
And Paul was no exception.
Han hade ett extremt stolt kött.
He has such an extremely proud flesh.
Därför att den absolut stoltaste ande som vi kan möta.
Because the very most proud spirit that we can meet.
Är ofta den religiösa anden.
Is often the religious spirit.
Det är helt ofattbart.
It's really incredible.
Hur stolta människor är i sin religion.
How proud people are in their religion.
Tala hela tiden med människor.
I speak all the time with people.
Som berättar evangelium.
I tell the gospel.
Nej.
But no.
Det är inte så.
No, that's wrong.
En person var jättearg på mig.
One person was really angry with me.
Så att det är du som går omkring och berättar att man kan tro på Gud och sen leva i synd.
It's you who tell everyone that you can believe in God and then you can continue living in sin.
Jag ska varna folk för dig.
I'll really warn people for
ena,
you.
Ena handen hade han en ölburk, i andra handen hade han en cigarett.
He had a can of beer in one hand and a cigarette in the other.
Men hur är det med din synd?
What about your sin?
Hur är det med din religion?
What about your religion?
Vad säger din religion om att dricka öl och att röka?
What does your religion say about drinking beer and smoking?
Uppföra sig som du gör.
And behaving like you do.
Och jag vet vad hans religion säger om det.
I know what his religion says.
Vad ska man säga? Världen är full av dessa motsägelser.
The world is full of contradictions.
Men Paulus fann Gud.
But Paul found God.
Och det är fantastiskt att se honom.
And it's amazing to see him.
Hur han fann sig själv inlåst i Guds nåd.
He was really locked into the grace of God.
Och han sa, jämfört med det här, jag vill inte veta av någonting annat.
He compared with this, he said, I don't want to know anything.
Och jag vill att vi läser från Jakobs fjärde kapitel.
And I want us to read from James 4.
Jakob 4. Och med början i vers 5. Jakob är efter i brevbrevet. Så Jakob 4.
James 4.
Vers 5.
Vers 5.
Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss?
Or do you think that the scripture says in vain the spirit who dwells in us yearns jealously?
När vi hör ordet svartsjuk,
when we hear the word jealous,
så förknippar vi det med något fel, ont.
We think that is something dåligt. Wrong, something bad.
En dålig egenskap.
It's a bad trait of character.
Men faktum är att det är det inte hos Gud.
But actually with God it's not.
Och ni tänker på att alla de attribut som finns i Guds karaktär,
Have you thought of it that all the attributes of God's character
finns också i människan?
Mankind has.
I något slags miniformat.
In smaller to a smaller extent.
Men människan är fallen.
But mankind is fallen.
Så alla de här grejerna har blivit korrupta.
And all these things have been corrupt.
Det vi kallar kärlek är inte riktigt kärlek.
What we call love is not really love.
Det vi kallar nåd är inte riktigt nåd.
What we call grace is not really grace.
Och samma sak är det liksom att vi är avundsjuka, vi är svartsjuka.
When you are jealous, envious.
Det är inte bra.
It's nothing good.
Men hos Gud,
but with God,
är det någonting bra.
It's something good.
Därför att han är fullkomlig.
Because he's perfect.
Han är perfekt.
He's perfect.
Ja. Och vad har han gjort?
What has he done?
Jo, han har skapat oss.
He has created us.
Vi har vandrat bort från honom.
And we have left him.
Nu har vi blivit återupprättade genom tro.
And now we have been restored by faith.
Vi tillhör honom.
And we belong to
him. Vi är hans brud.
We are his bride.
Vi är hans barn.
We are his children.
Vi är hans ägodelar.
We are his possessions.
Vi är allt detta.
And we are all this.
Och det står att den ande som han har låtit bo i oss,
and it says that the spirit that he has allowed to dwell in us,
är avundsjuk.
Is jealous.
På om vi går någon annanstans,
and if we go somewhere else,
om vi har någon slags annan lojalitet,
if we have some other kind of loyalty,
då är han avundsjuk.
He is jealous.
Och det är någonting positivt.
And it's a positive.
Tänk att den levande guden har en sån känsla för oss.
Just imagine that the living God feels that way for us.
I detta gigantiska universum.
In this enormous universe.
Varför skulle han bry sig så mycket om oss, en så liten individ?
Why would he bother about us, just a small individual?
Att han är avundsjuk.
That he is jealous.
Liksom, du tillhör mig.
You belong to me.
Jag älskar dig.
I love you.
Jag vill dra dig till mig själv.
And I want to draw you to myself.
Varje gång vi fattar ett rätt beslut,
every time we make a good decision,
så gläds han i sitt hjärta.
He rejoices in his heart.
I sitt faders hjärta.
In the heart of the father.
Och han älskar att stapla eviga belöningar på hög.
And he loves to pile up eternal rewards.
Därför att vi är hans älskade barn.
Because we are his beloved children.
Och tänk att denna obegränsade Gud,
and just imagine that this unlimited God
har begränsat sig själv,
has limited himself,
till att vara beroende av oss,
and to be dependent on us.
Det är ganska märkligt.
It's quite strange.
Allt annat i skapelsen,
everything else in creation,
gör vad Gud säger.
Is doing what God says.
Jag har aldrig sett träden på hösten protestera.
I never see the trees in the autumn.
Och säger Gud, nej du, den här hösten så ska inte löven bli gula.
Saying that, no God, I won't turn my leaves yellow this autumn.
Och sen falla av så småningom.
And let them fall off.
Nej, inte i år.
No, not this year.
Jag har aldrig sett naturen vara olydig mot Gud.
I've never seen nature being disobedient to God.
Allting rullar på.
Everything just.
Men människan. Som är skapad efter Guds avbild.
Who is created in the image of God.
Det betyder att vi är lika Gud på något sätt.
Which means that we are similar to God.
Det betyder att vi är unika i vår skapelse.
Which means that we are unique in the way we're
created. I jämförelse med allt annat.
Compared with everything else.
Vi sätter oss upp mot Gud.
We oppose God.
Säger att nej, så ska det inte vara.
And we say no, that's wrong.
Vi klarar av att leda den här världen och helt själva.
We can take care of this world ourselves.
Men denne obegränsade Gud.
But this unlimited God
har begränsat sig själv.
Has limited himself.
Gett oss en fri vilja.
And given us a free will.
Och när vi använder denna fria vilja.
And as we use that free will.
Som är en portvakt.
Which is a gatekeeper.
Till vår själ.
To our soul.
Vi är bombarderade med intryck.
We are bombarded with impressions.
Varje dag.
Every day.
Och så jag kan inte stå emot det.
I can't resist it.
No, Gud vet.
But God knows.
Vad vi utsätts för.
What we meet.
Men vi kan stå emot det.
But we can resist it.
För att viljan är en portvakt.
Because our will is a gatekeeper.
Ingenting kommer in i vår själ.
Nothing comes into our soul.
Om vi inte först säger ja till det.
Unless we first agree with it.
Därför är viljan så viktig.
That's why our will is so important.
Därför det vi bestämmer oss för att älska.
And that's why we make up our minds to love.
Att älska Gud.
To love God.
Och vet ni hur vi lär oss att älska?
And you know how we learn to love?
Genom att se ett exempel.
That's by seeing an example.
Vi kan läsa om kärleken i teori.
We can read about love in theory.
Men om jag ser den i praktik.
But if I see it in practice.
Då förstår jag vad det är.
Then I understand what it is.
Barnen lär sig kärlek genom att se föräldrarna älska varandra.
Children learn love by seeing what the children seeing the parents love.
Det är det absolut bästa.
And that's the best thing.
Vi kan inte bara i teorin säga det.
We can't just give them the theory.
Jag behöver se det.
I must see it.
Vi har ett exempel.
We have an example.
I treenigheten.
In the Trinity.
Hur fadern och sonen alltid älskat varandra.
The father and the son, they always loved each other.
Vi har fått del av denna kärlek också.
And we also take part of this love.
Gud har älskat oss.
God has loved us.
Nu älskar vi honom tillbaka.
We love him back.
Vi reflekterar hans kärlek.
And we reflect his love.
Men sen i vers 6.
And then in verse 6.
Så står det om den här större nåden.
It talks about greater grace.
Till den som är ödmjuk.
To the one who's humble.
Och det här ordet är taipenos i grekiska.
This word is taipenos in Greek.
Det är ordet för ödmjuk.
That's the word humble.
Och det betyder egentligen att någon som är söndersmulad av livet.
With someone who has been crumbled into or crumbs by life.
Men ändå inte anklagar Gud.
And yet not accusing God.
Det är den definitionen som vi har här.
And that's the definition that we get here.
Att vara ödmjuk.
To be humble.
Betyder inte att jag är väldigt tyst.
It doesn't mean that I'm a very quiet person.
Och liksom aldrig opponera mig mot någon eller något.
Never oppose anyone or anything.
Utan det betyder den som är söndersmulad av livet.
But it means the one who has been crushed by life.
Men som ändå inte anklagar Gud.
And yet not accusing God.
Som vet att Gud har en större plan.
Who knows that God has a greater plan.
Och vilken törntagg det än är som vi har fått i vår sid.
And whatever thorn we have in our side.
Är för vår skull.
It's for our sake.
Det är för att göra någonting i det här livet.
To do something in this life.
Ingen fördömelse för dem som är i Kristus.
No condemnation for those who are in Christ.
Men det kommer en dag.
But there will be a day.
Då jag inte har törntaggen.
When I don't have the thorn.
Då jag inte har synden.
When I don't have
då jag inte har synden och världen.
When I don't have the world and sin.
Men så länge vi är i den här världen.
But as long as we live in this world.
Så vet jag att Gud verkar i oss och bland oss.
We know that God is working in us and among us.
Och han har gett oss en nåd.
And he has given us grace.
I Efesierbrevet 1.
In Ephesians 1.
Versarna 7-8.
Verses 7-8.
Står att hans rika nåd har överflödat.
So that his grace has abounded.
Överflödat.
Abounded.
Vad innebär det?
What does it mean?
Det är som att få en tsunami över sig.
It's like getting a tsunami, being hit by a tsunami.
Och det är inte speciellt positivt som vi vet.
There's nothing really positive about it.
Men om tsunamin inte består av havsvatten utan Guds nåd.
But if it's not seawater but the grace of God.
Då är det underbart att bli dränkt av en nådtsunami.
It is really great to be drowned by a tsunami of grace.
Så att han ger nåd.
And it says that he gives grace.
Ibland vet du säger vi kan lika väl lägga av med det här kristna livet.
Sometimes we think we can as well just stop this Christian life.
Jag får inte seger över ett område.
I can't get victory in a certain area.
Jag lever i ständig fördömelse.
And I'm living in constant condemnation.
Jag har detta problemet. Jag har detta problem.
I have this problem and that problem.
Varför ska jag fortsätta att strida?
Why must I continue struggling?
Men varför inte?
And why not?
Varför inte?
Why not?
Om det finns nåd.
If there's grace.
Och att det finns större nåd för den som ödmjukas.
And there's greater grace for the one who is humble.
Varför ska jag då inte fortsätta?
Why not continue?
Världen är full av exempel.
The world is full of examples.
Sen säger han här Jakobs 4:7.
It says in James 4:7.
Alltså den ja just det i samma stycke här. Då säger han här att underordna er därför Gud, stå emot djävulen, då ska han fly från er.
Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you.
Vet ni när Satan flyr från oss?
And you know when Satan flees from us?
Det är inte när vi uttalar några magiska formler.
It's not when we say some magic formulas.
I Jesu namn, kom ut ur honom.
Jesus, get out of him.
Liksom. Okej. Vi har auktoritet i hans namn.
We have authority in his name.
Men det är inte det han talar.
That's not what he is speaking about.
Han talar om den som är ödmjukast.
He's speaking about the one who humbles.
Han talar om den som är förkrossad, söndersmulad av livet.
The one who has been crushed by life.
Som ändå inte anklagar Gud.
And yet not accusing God.
För den människan finns det hur mycket nåd som helst.
And for this person there's any amount of grace.
Men det finns en gräns.
But there's limits.
Den står då i Galaterbrevet 5:4.
What about Galatians 5:4?
För där står det om hur de hade fallit ur nåd.
It says that they've fallen from grace.
Men vi faller inte ur någon nåd.
But we don't fall from grace.
Vi är instängda i telefonkiosken.
We are enclosed in this telephone booth.
Att falla från nåd.
To fall from grace.
Är att helt enkelt inte ta emot den.
Is not to receive it.
Och säga, jag behöver den inte.
I don't need it.
Jag klarar mig själv.
I can make it on my own.
Men om jag är ödmjuk.
But if I'm humble.
Och tar emot hans nåd.
And receive his grace.
Då kommer djävulen att fly.
Then the devil will flee from me.
Därför vad hjälper det att slå ner någon som alltid står upp igen?
What good is it to beat someone down if the person always gets up again?
Det är patetiskt.
It's really pathetic.
Det är som man har sån här dockor i boxningsträning.
It's like you have these dolls when you're training boxing.
Och det är en klump i botten.
And there's this thing at the bottom.
Så det spelar ingen roll hur många gånger du slår på det, hur hårt du slår.
It doesn't matter how hard you
boing.
Hit it. It just gets up
boing.
Again.
Boing. Den kommer upp hela tiden.
It's getting up again all the
du kan
time.
Aldrig slå ner den.
And you can never beat it down.
Om vi är grundade i Guds nåd.
If you have been established in the grace of
så
God.
Kan vi bli nedslagna hur många gånger som helst.
You can be beaten down any amount of times.
Men gissa vad som händer.
And guess what happens.
Boing. Boing. Vi kommer upp igen.
We get up again.
Jag älskar det här.
And I love this.
Guds nåd.
The grace of God.
Del Moody.
D.L. Moody.
I Chicago.
In Chicago.
En av världens absolut största väckelsepredikanter.
One of the greatest revival preachers in the world.
Hade ett fruktansvärt problem, eller han hade ett problem med ett fruktansvärt humör.
He had such a problem with his bad temper.
Han flög alltid i taket.
He was always getting angry.
Var alltid arg.
Always angry.
Inklusive sin familj.
Including with his family.
Men på hans begravning.
But at his funeral,
så var det en av hans söner.
One of his sons,
som sa om honom.
Said about him.
Att det spelar ingen roll hur många gånger han blev arg.
It didn't matter how many times he lost it.
Spelar ingen roll hur många gånger han tappade sitt humör.
It didn't matter how many times he was angry.
Så kom han alltid och bad om förlåt.
He was always asking for forgiveness.
På sina knä.
On his knees.
På sina knä.
On his knees.
Man räknar med att kanske ett par miljoner människor kom till tro.
About a couple of million people became believers.
Genom hans förkunnelse.
Through his preaching.
Men om jag skulle sitta och bedöma honom i min självrättfärdiga kött.
But if I was judging him in my self-righteous flesh.
Så är han diskvalificerad.
And he's been disqualified already.
Det går väl inte att ha någon med dåligt humör.
You can't have someone with a bad temper.
Han ska ju vara en ödmjuk munk.
He must be a humble monk.
Prata tyst och stilla.
Speak quietly.
Inte någon som är stark, vad heter det, far i taket och blir arg.
No one who gets angry and loses it.
Men min nåd är tillräcklig.
But my grace is sufficient.
Min nåd är tillräcklig.
My grace is sufficient.
Spurgeon.
And then Spurgeon.
I London.
In London.
England.
In England.
Han kallades för den utläggande predikans prins.
He was called the prince of expository preaching.
Ja, ah, du kunde översätta det fantastiskt. Det var inte illa. Det var exakt vad han var. Jag hade problem med att säga det på svenska.
I problem with saying this in Swedish.
men han var deprimerad.
But he was depressed.
Han hade långa perioder.
He had times of depression.
Han låg bara stirrad i taket.
And he was just looking at the ceiling.
Mumlade.
Mumbling to
hans fru satt vid hans sida och läste skriften.
And his wife was at his side reading the scripture.
Nådesfulla versar som byggde upp honom.
Verses of grace that would build him up.
Och till slut stod han upp och gick vidare.
And then in the end he got up and continued.
Också honom.
And also with him.
Tiotusentals, hundratusentals.
Hundreds of thousands of people.
Kom till tro.
Became believers.
Och till och med de sekulära myndigheterna erkände det.
And even the secular authorities
kom till hans begravning.
They recognized it.
Och sa
att
liksom det var någonting speciellt med den här mannen.
So there's something special about this man.
Vi skulle kunna gå vidare och vidare.
And we can just continue.
Prata om Luther.
Talking about Luther.
Prata om många, många
andra.
Prata om oss själva.
And about ourselves.
Människor som har blivit söndersmulade av liv.
People have been crushed by life.
Men som har valt att inte anklaga Gud.
But have chosen not to accuse God.
Utan att istället ge honom ära.
But instead of glory, give him the glory.
Jag vet inte vad det är för törntag Gud har gett mig.
I don't know what the thorn is that God has given me.
Jag förstår mig inte på livet.
I don't understand.
Jag förstår mig inte på omständigheterna.
I don't understand circumstances.
Jag förstår inte hur jag hamnade där jag är just nu.
I don't understand how I ended up where I am.
Jag förstår inte varför jag gör det jag gör.
I don't understand why I'm doing what
och
I'm doing.
Och inte gör det jag borde göra.
I'm not doing what I should do.
Jag förstår ingenting.
I don't understand anything.
Men.
But
min nåd är tillräcklig.
My grace is sufficient.
Den ande som Gud har låtit bo i oss.
And the spirit that God has given to us.
Den liksom avundsjukt vakar över oss.
Is sort of jealously guarding us.
Du är min.
You are mine.
Ingen annan.
No one else's.
Nåd är den som går och rör vid dig. Ja, det är svårt.
Ja, vad säger man?
Okej. Dare you touch one of my little ones? Okej. Förslag. Och jag tänker liksom bara att wow. Wow.
I was thinking wow.
Allt måste översättas. Jag gillar det. Han är avundsjuk.
I like it. He's jealous.
Den egenskapen är god hos Gud.
And it's a good trait in God.
Jag vill att han ska vara avundsjuk.
I want him to be jealous.
Men jag drar iväg åt något annat håll.
If I go the wrong way.
Läxa upp de som har dragit mig iväg.
And tell off people who draw me the wrong direction.
Och älska mig tillbaks till honom.
And love me back to him.
Och han ger större nåd.
And he gives greater grace.
Inte bara nåd.
Not just grace.
Större nåd.
But greater grace.
Till den som ödmjukas.
To the one who humbles himself.
Och djävulen kommer att fly från.
And the devil will flee from.
Alltså jag orkar inte med alla nådeskristna.
You might say that I can't take these grace Christians.
Nej tack, jag vet jag de här lagiska kristna.
I prefer these legalistic Christians.
Som ständigt lever under fördömelse.
They live in condemnation all the time.
Självrättfärdighet.
Self-righteousness.
Jag älskar det.
I love it.
Det är gott.
It's something really great.
Liksom när de inte förstår nåden.
When they can't understand grace.
Men större nåd.
But greater grace.
Ger han till dem.
He he gives to those.
Som är söndersmulad av livet.
Who have been crushed by life.
Men som inte anklagar honom.
But yet not accusing him.
Amen. Herre, vi tackar dig just nu.
Lord, we thank you now.
För din underbara nåd.
For your wonderful grace.
För din telefonkiosks nåd.
And for your telephone booth's grace.